Så hade vi också barn som var, de ramsräknade fantastiskt. Men när pedagogerna började fundera, liksom gräva djupare i det och upptäckte att men, ja, de kan ramsräkna, men de har ingen aning om vad det står för. Att börja titta på vad är antalsuppfattning egentligen?
Mm.
Och när de kunde börja undervisa i det, då händer ju saker och ting.
Mm.
Och att kunna följa upp det och skapa en tydlighet i det, det gjorde ju att helt plötsligt så fick också pedagogerna ett kvitto på att det vi gör, det har ju faktiskt effekt. För ofta så brukar man ju prata om att ja, det vi gör i förskolan, det får vi, det ser vi inte riktigt.
Ja, just
det. Det blir sen. Men när man kan börja se att det vi jobbar med i förskolan får effekt här och nu, det sporrar ju också.
Mm. Mm.
Men vi kunde också se på ett ställe sen att här gick det inte så bra. Och då kunde vi analysera och insåg att nej, men här har vi haft otroligt mycket personalomsättning. Vi har inte haft någon kontinuitet i undervisningen överhuvudtaget. Det blev ju också en faktor att titta på, okej. Hur ska vi göra där? Och ofta så landar vi också ner att men här har vi ju inte den språkliga förståelsen.
Mm, mm.
Och då landar det tillbaka till att vi måste jobba hela tiden med språket och ha ett språkutvecklande arbetssätt för att få till en förståelse för matematiken.
Mm. Så det är många komplexa faktorer.
Ja, det är det jätte. Och det som blev så intressant var att vi kunde ju följa det arbetet, så vi kunde ju sen se att de barnen som sen hade, när vi hade jobbat så här med, tydligt med just vår matematikundervisning, när de började i förskoleklass och när de gjorde olika tester där, så hade de genomgående bättre resultat än från andra ställen.
Mm.
Så att det visade ju också att blir vi medvetna, och då är vi tillbaka där med barnens kunnande.
Mm.
Varför ska vi inte ta reda på vad de kan?
Vi har tidigare intervjuat rektorer på grundskola och gymnasium. Idag har vi med oss vår första rektor från förskola. Camilla Norrhede är rektor i Landskrona. Hon brinner för att förskoleverksamheten ska få en framträdande roll på utbildningskartan, eller i alla fall lika mycket utrymme som de övriga skolformerna. Många års erfarenhet har givit Camilla övertygelsen att lärandet i förskola konstant behöver utvecklas och stå i centrum. I dagens avsnitt diskuterar vi hur det är att vara rektor i förskola, en verksamhet där eleverna är i fullständigt beroende av vuxenvärlden. Vilka frågor som är viktiga i den kontexten och varför det är så laddat att säga att lärandet i samma utsträckning som tryggheten ska få ta plats i förskolan. Då sitter vi här med Camilla Norrhede, förskolechef, Landskrona stad. Ja,
rektor då?
Ja, rektor, förlåt.
Till och med.
Det var ju första frågan här.
Ja.
Det var ju första frågan här, att ni har ju hoppat här från att vara förskolechefer till att bli rektorer.
Mm.
Hände nu i somras.
Mm. Det är andra omgången detta händer.
Okej,
okay.
Det visste jag inte.
Jo, från början när jag började jobba som biträdande rektor 2007, då hette de som var rektorer för förskolan rektor.
Ah, ja.
Ja, och i och med den nya skollagen så skulle det heta förskolechef, och sen så är vi tillbaka till rektorer igen.
Ja.
Så det säger ju lite om hur gammal jag är. När man börjar svänga runt.
Hur känns det? Inte att vara så gammal, men
nej,
att vara rektor igen då?
Nej, men jag tycker det känns bra.
Mm.
Det känns bra att vara förskolechef också.
Mm.
Jag hänger mig inte upp mig så mycket på liksom, titeln i sig.
Mm.
Men om jag säger rektor så vet ju allmänheten vad det står för och vad det handlar om. Förskolechef kan ju liksom ha varit det för någonting. Så det är ju en fördel, tycker jag. Det blir ju tydligare vad ledarskapet handlar om.
Mm.
Det tycker jag.
Är det någon praktisk skillnad?
Nej.
Ingen alls?
Nej, inte vad jag vet om i alla fall.
Nej, nej.
Så, nej.
Nej.
Det, ja, den praktiska. I och för sig kanske är det att alla ska gå rektorsutbildningen.
Mm.
Det behövde en förskolechef. Det skulle ju bara bör gå utbildningen, men en rektor ska ju gå utbildningen. Mm. Så att det är klart, där finns ju en skillnad.
Då har man snäppat upp ett steg. Liksom.
Mm. Mm.
Du, vi skulle egentligen haft med dig förra säsongen.
Ja,
men då blev det lite inställt på grund av sjukdom från vår sida och så vidare. Och sen så hade vi en mailkonversation här, och där du sa att det är jäklar är det viktigt att förskolan får en plats i rektorsbordet.
Ja, precis.
Ja. Ja. Varför är det så viktigt för att förskolan får en plats?
Nej, men för mig så är det ju jätteviktigt. Det första ledet i barnens utbildning. Och jag tycker att vi behöver fokusera på det. Att det handlar om första ledet i barnens utbildning. Och då behöver den ha lika stor plats som grundskolan. För ingen av dem är viktigare än någon annan. Utan alla delarna krävs för att de här barnen ska bli goda samhällsmedborgare så småningom och gå ut gymnasiet. Och min strävan är att, som att alla barnen ska få en gymnasieutbildning.
Mm.
Eller en gymnasieexamen. Och den startar här.
Mm.
Startar från det att du lämnar ditt barn här när de är runt drygt ett år. Och jag tänker att det är viktigt att vi fokuserar på just det. Att det handlar om en utbildning.
Just det. Hela
hela linjen, hela kedjan. Ja. Att allting liksom hakar i varandra.
Mm.
Och vi vet att det har betydelse för alla barn, de barn som har gått i förskola. Att det är... det blir bättre för dem som har gått på förskola. De klarar skolan bättre, grundskolan bättre. Och det tycker jag ska väl alla barnen ha.
Ja, just. Mm. Är där... hur ska jag säga? Känner man sig undanskuffad där? Som en del i förskolevärlden?
Nej, alltså jag tycker att det handlar om var och en. Man kan ju välja att ta på sig en offerkofta om man vill. Och säga, åh, vi pratar aldrig förskola och det handlar alltid om grundskola. Men det kanske handlar mer om att förskolan inte är så bra på att ta plats. Utan att vi hellre väljer att backa lite då och släppa fram.
Mm.
Det är väl kanske därför jag är så envis. Ja, att, hallå, vi måste prata förskola. För annars så kommer vi ju inte göra det. Det är ju ingen annan som gör det åt oss, om man nu ska säga. Och ta det som en... klampa ihop, klubba ihop allihopa på ett liksom.
Ja, men exakt. Du har ju lång erfarenhet som rektor och förskolechef då.
Mm.
Vad har den här erfarenheten, vad har du med dig i bagaget så att säga? Där måste vara både högt och lågt. Och...
Ja, jo, men det är ju allt möjligt.
Jag tänker det, för utifrån mitt perspektiv så... alltså om man är rektor på gymnasieskolan eller högre upp liksom, där barnen är äldre. Att visst, det kan hända fruktansvärda saker, men där är ofta barn och ungdomar som är på något vis handlingskraftiga eller aktiva agenter liksom i sina egna liv och sådär. Medan här är barnen fullständigt utsatta och totalt i beroende till vuxenvärlden.
Ja.
Och jag tänker att det måste ju sätta särskilda förutsättningar för att ert arbete blir så otroligt viktigt.
Ja. Ja, men det är det ju. De är ju helt maktlösa. Vi kan göra vad som helst.
Ja.
Och även om barn går hem och berättar till exempel saker. Så jag menar, det är ju upp till föräldern eller till vårdnadshavaren eller till den vuxna att göra en bedömning. Är detta sant eller inte? Och agera på det. Så att det är jättehemskt egentligen.
Mm. Mm.
Så därför är det ju jätteviktigt att vi har personal som är liksom på tårna hela tiden. Och som är aktiva, som är, finns där bland barnen och är lyhörda och lyssnar av.
Och jag tänker att där blir det viktigast för dig som rektor att skapa den kulturen i personalstyrkan också.
Mm.
Är det något du arbetar aktivt med?
Ja, men det gör vi. Vi har ju personer, vi jobbar jättemycket med likabehandling och värdegrund hela tiden.
Mm.
Det finns ju alltid med. Mm. Sen gäller det att ha en bra dialog med vårdnadshavare, att när de hör av sig att lyssna på vad det är de säger och agera efterifrån det.
Mm. Jag vill komma till den också, alliansen med vårdnadshavare. Mm. Jag har ju själv barn nu som är 2 och 4 år.
Mm. Du är mitt i detta.
Jag är mitt i detta. Och där är alltså så otroligt. Alltså jag har nog aldrig varit med om en viktigare relation till någon professionell tidigare. Mm. Vare sig läkare eller någonting. Men just relationen till mina barns förskollärare.
Mm.
Att den är rak, tydlig, öppen, varm.
Mm.
Jag läser in så himla mycket i den dialogen med dem. Och tänk att det där är just alliansen med föräldrarna. Hur arbetar ni med den?
Den börjar ju från det att man börjar skola in barnen på förskolan. Det är ju där och då. Alltså... Går det snett där, vilket det gör ibland, och det händer, absolut, så är den svår att reparera.
Mm.
Så att där är det ju jätteviktigt, och i övergångar, att man har en god relation. För det är såklart att det du läser av, det är det du tänker, är det här mina, om jag får det så får nog mina barn det också.
Mm, mm, precis.
Förhoppningsvis.
Ja, och samma där, att de kan ju inte värja sig för det. De kan
så du vill ju händerna på, på förskolan att de gör ett bra jobb och tar hand om ditt barn. För det är ju lite där som är den första. Jag menar, har vi föräldrar som känner tillit och trygghet i förskolan så kan vi göra det vi är bra på.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och hur hanterar du liksom när för jag tänker personal har man som kan dra åt olika håll och alla har sina bagage med och man har sina egenskaper och när man märker att det inte fungerar där inte på rätt sätt och tänker du har du säkert varit med om flera gånger?
Ja, jo då, absolut. Ja. Det är så, det händer ju också hela tiden. Mm. Och det gäller ju att vara tydlig med vad det handlar om, vad är vårt uppdrag, varför är vi här? Mm. Saker och ting kan ju hända, men då, det är ju alltid bra om vi har en öppen och rak dialog.
Vi är tillbaka till själva grundfrågan, varför är vi här?
Ja. Mm. Och försöka vara, och jag är, tror jag, ganska tydlig vad jag vill och varför vi är här. Men det, och jag upplever att, framförallt att jag upplever att min personal också vet varför de är här. Och vad uppdraget är.
Mm. Går du ofta in i när det har liksom krackelerat mellan förälder och
ja, jag brukar att, ja, det händer. Fast det händer inte så ofta det heller.
Nej.
Faktiskt. Men jag brukar ju ofta så handlar det ju om att det har blivit missförstånd.
Ja.
Ja, det är i kommunikationen som det har brustit på något sätt.
Mm.
Så ofta så blir det inte så stora grejer av det. Och det är också viktigt då när föräldrar hör av sig att de är, om det är någonting de har funderat över, att ta det på allvar direkt.
Mm.
Och svara på deras frågor. Men också vara tydlig, för ibland så kan det ju handla om att det är önskemål som kanske inte är direkt kopplade till förskolan eller förskolans uppdrag.
Mm.
Och då får man också vara tydlig med det.
Mm. Är det en knepigare relation idag till vårdnadshavarna än vad det var tidigare? När du började ditt arbete inom förskolan?
Jag tror att man kanske är lite mer påläst idag, men jag tror också att det kan handla om att i vilket område som du arbetar i.
Och då menar du?
Nej, men det beror på, i vissa områden så är föräldrarna mer, jag ska kanske inte säga mer pålästa, men de är mer aktiva.
Mm.
Och på vissa förskolor så är de mindre aktiva.
Mm.
Så att det kan nog vara lite olika.
Mm. För du har ju olika strategier då som förskolechef? Eller?
Alltså nej, alltså min strategi är alltid att lyssna.
Ja.
För det är som, när en förälder söker mig eller vill prata med dig så är det någonting som är viktigt för dem. Och då är det viktigt för mig att lyssna på det.
Mm.
Och aldrig någonsin bagatellisera det och tycka att men det var väl inte något speciellt.
Mm.
Men för det här är någonting som en förälder har funderat och tänkt på och grundat på. Och till slut funderat så mycket att han har tagit kontakt med rektorn.
Mm, mm.
Och då är det viktigt för mig att jag lyssnar på vad föräldern säger.
Mm.
Och kanske ibland så handlar det bara om att bekräfta dem. Många gånger är det ju det att nej, men du har helt rätt i det och har det du säger. Och jag förstår dig precis och det här är inte okej. Okay, eller vad kul att du hörde av dig för att det var så bra. För det gör de ju också. Det är inte alltid bara att de hör av sig när det är någonting som är negativt. Så det tycker jag är jätteviktigt.
Tillhör det bland de svårare grejerna i arbetet?
Alltså man vill ju att föräldrarna ska vara nöjda.
Ja,
så är det ju, det spelar ju ingen roll. Faktiskt, man vill ju alltid, det vill väl alla, vilket företag eller vilken verksamhet det än är, så vill man ju att den som nyttjar det här ska vara nöjd.
Mm.
Känna att de får kvalitet. Så det är det ju. Det är ju det är viktigt.
Mm.
De är ju oerhört viktiga för att är man som förälder nöjd eller inte nöjd med sin förskola så avspeglar sig det på barnen.
Mm.
Och barnen blir ju då osäkra eller säkra naturligtvis i förskolan. Beroende på vad de... Det är ju precis som med skolan, det vet vi också. Pratar man illa om skolan eller man pratar positivt om skolan så ger det effekt hos eleven.
Mm.
Det är ju precis samma sak här. Här kanske vi inte tänker på det alltid lika med att det är lätt att stå och prata över barnens huvud man hämtar eller lämnar. Men barnen de snappar ju upp och märker av. Vad är det för stämning här?
Ja, precis. Jag tänker det är så himla viktigt att personalen kan härbärgera också.
Mm.
Jag tänker vårdnadshavare, man måste ju särkoppla dem ifrån själva barnen.
Ja.
På ett sätt. Ja, att man har, alltså man kan ju ha vårdnadshavare av olika typer också. Mm. Och som sagt innan, att alla människor har sina egenskaper med sig. Och det ska ju inte barnen behöva lida för.
Aldrig.
Heller. Va? Nej. Och det är ju otroligt viktigt, för jag tänker att en personal kan ju bli laddad gentemot en vårdnadshavare på något sätt. Va? Och där måste man ju hålla det för sig själv och sen kunna liksom bemöta barnen på ett professionellt sätt.
Och det är oftast det som kanske föräldrar är mest oroliga för, att det ska gå ut över deras barn.
Ja, precis.
Och det säger ju personalen också, att det skulle ju aldrig hända.
Nej.
I alla fall min som jag har, det vet jag liksom att de är... för att annars... Föräldrarna måste ju, vi måste ju få veta vad föräldrarna, hur föräldrarna har det eller hur de upplever saker och ting, för annars så kan vi ju inte göra, och får vi inte reda på det så kan vi inte förändra oss eller göra saker och ting bättre. Så det är ju jätteviktigt att vi har en god relation. Men att, och det är klart att rädslan att det ska gå ut över barnen, den finns, men den finns också i alla. Det finns ju även i skolan liksom, om man ska säga någonting, men då händer detta. Och då har man ju också eleverna där, att när man tar tag i någonting, kanske att elevernas klasskamrater eller det går ut, alltså det här, att det blir repressalier från andra håll.
Just det. Du, vilka egenskaper tror du att man har mest nytta av som rektor i förskolan? Eller rektor inom förskolan?
Ja, alltså jag tror att rektor som rektor, man behöver vara modig. Det är väl, tycker jag. Det är mycket beslut som behöver fattas. Och de är inte alltid så kanske så bekväma, och då behöver man, och det kan ju vara inom allt liksom, från det att nu när vi har haft en stor omorganisation, och jag tror man behöver vara modig, du behöver vara tydlig, bra på att kommunicera, tror jag är bra egenskaper att ha.
Genomgående det också. Och det är ingenting som särskiljer, är det någonting som särskiljer en förskolerektor, om man säger så?
Nej, jag brukar säga det, jag brukar ofta få höra det, att ja, men skulle du inte vilja bli rektor på en skola?
Ja.
Och jag brukar säga, det har jag varit, och det är same same.
Ja.
Det är skillnad i en viss del i myndighetsuppdraget, men annars är det detsamma. Och vi, för att som rektor så har du en vilja att skapa god utbildning för barnen eller eleverna. Du vill att personalen ska ha en undervisning som bygger på, som skapar lust och nyfikenhet. Och det är väl det som vi funderar mest över allihopa som jobbar med lärande och utbildning. Att hur ska vi göra det så att det här blir spännande och intressant? Och då spelar det ju egentligen ingen roll om barnen är 3 eller om de är 13 eller 33 om du jobbar på vuxenutbildningen. Det är fortfarande det som är den kluriga frågan. Ja. Hur gör vi det här spännande och intressant?
Ja. Ja.
Hur får vi dem att vilja att fortsätta att studera? Eller vara kvar att studera och inte hoppa av om du går på gymnasiet?
Och det är ju spännande att du kommer in på det, för jag tänkte att det var en grej som jag ville prata med dig om idag också, lärande inom förskolan. Hur skiljer sig ett lärande inom förskolan från lärande på andra stadier? Eller vad är,
men jag vad tänker så här, att det är, jag tror att det är det att om vi skulle nog egentligen behöva prata mer likheter än olikheter.
Ja.
För jag menar, lärande kan ju se ut på så många olika sätt. Den är ju allt från den individens olika sätt att lära, eller mot lärarens sätt att lära ut eller att undervisa. Så jag tror inte det egentligen det skiljer sig så mycket åt, utan det handlar ju mer om att, just som jag tycker, handlar om att skapa lust och nyfikenhet för det som jag som lärare ska undervisa i. Och också ta reda på, vad är det jag behöver undervisa i, vad är det den här gruppen av barn behöver som jag har framför mig. Skillnaden är väl det att vi inte har några uppnående mål i förskolan. Det är ju inte något krav på att barnen ska kunna saker och ting. Att liksom checka av att, jag menar, nu kan de alfabetet. Men vi har ju uppnående krav i grundskolan. Så det är ju den stora, att vi hela tiden ska sträva mot mål, vi strävar mot detta. Och det blir ju klurigt, för vi behöver ju också ta reda på vad barnen kan. Så det är såklart, där har vi ju en skillnad.
Det förstår jag. Och jag tänker där, för du blev ju nominerad till den här podcasten.
Ja, jag har förstått det.
Av Carina Leffler, som är din chefschef kanske. Precis. En gång i tiden var hon ju också min chefschef. Men hon skrev till mig att du har ett enastående driv för lärande i förskola. Varför har det blivit en så viktig fråga för dig?
Jag tycker att det är så... Jag tänker att om man bara kunde förstå hur viktigt det lärandet är i förskolan. så hade den lyfts mycket tydligare på dagordningar i olika sammanhang. Att det inte bara hade handlat om barngruppernas storlek, om de är små eller stora, utan att vad är det faktiskt som händer och sker i förskolan, vilket lärande och vad barnen får med sig och vikten av att barnen går i förskola.
Mm.
Och att barn kan, det tycker jag också är så här fantastiskt, som man ibland missar och tror att de är på förskolan och har roligt.
Mm.
Ja, det har de, absolut. Och de lär sig så oerhört mycket. Det i allt. Och hade vi kanske ibland haft mer fokus på det, så tror jag kanske, det här som vi pratade om lite från början, att hade förskolan tagit större plats
I lärandekedjan.
I lärandekedjan, ja, och i samhällsdebatten och vikten av det.
Liksom. Ja. Vad står i fokus idag, tycker du? I samhällsdebatten gällande förskola.
Det har ju varit mycket om barngrupperna.
Ja.
Just nu tror jag det handlar mycket om digitalisering och barn sitter framför skärmtiden och sådana saker. Så att det är väl det.
Jag tycker att står lärandet i motsats till någonting? För jag tänker barnstorlekarna, barngruppsstorlekarna ska jag säga. Det handlar ju framförallt om trygghet, tänker jag. Alltså att där finns en vuxen nära till hands eller att...
Ja, det jag tänker också att det kan handla om hur man organiserar grupper av barn.
Ja.
Att vi ofta pratar om att kanske man tänker att en avdelning är en barngrupp, men så missar man kanske att prata om att på den här avdelningen så delar vi upp den här gruppen i mindre grupper.
Mm.
Och att se vad är det som händer och sker. Sen så vill jag naturligtvis, så vet jag ju också att det finns stora barngrupper där det inte sker, så att jag vill inte på något sätt bagatellisera den debatten.
Mm.
Men jag tänker att bygga en förskola för att det bara ska finnas små grupper av barn, jag tror också att vi kan låsa in oss i sättet hur vi vill skapa undervisningsmiljöer eller lärmiljöer.
Mm.
Det finns på så många, det är inte så att vi alltid undervisar alla barnen i en enda stor grupp.
Så frågan har fel ingång om man fokuserar.
Ja, kanske jag tycker det. Men ja. Det är ju vad jag tycker.
Ja, ja. Varför har det blivit så att du tycker det?
Nej, men det kanske är för att jag har jobbat medvetet med att ha arbetslag där vi har gått ihop och haft där vi har flera barn inskrivna i samma arbetslag.
Ja.
Och då är det klart att om det står att jag har 43 barn i ett arbetslag, så kan man ju tro att ni tycker att det är ju förfärligt.
Då hoppar man till, ja.
Ja, och där kanske jag inte vill ha mina barn.
Ja.
Men om jag då sen säger att de är ju sex pedagoger här, så de kan ju dela upp de barnen på massa olika sätt.
Mm.
Och framförallt så är aldrig alla 43 barnen där samtidigt.
Nej.
Väldigt sällan, till skillnad från kanske skolan som också har, och nu generaliserar jag också kraftigt naturligtvis på plats, så är det ju inte alltid så. Jag menar, vi har ju barn som går på scheman och de har 15 timmar och så det kan ju se väldigt olika ut.
Mm.
Så att det handlar ju jättemycket om att man får vara flexibel hur man organiserar sig. Och det kanske också handlar om pedagogernas roll, att det här att se sig själv som en ledare i en barngrupp.
Mm.
Förskolläraren, till skillnad kanske från en lärare, är inte lika van att se sig själv som att det är jag som är läraren i gruppen. Utan att här är man ju oftast tre eller fler som är tillsammans.
Mm, mm.
Och då att våga vara modig att men jag tar en grupp med barn som jag ska undervisa.
Mm.
Den är ju lite, det man inte så van att tänka.
Nej. Just det. Så man är fast i lite äldre strukturer.
Ja, ja, men det är vi.
Mm. Hur gör du för att arbeta? Är det en organisatorisk fråga eller är det en personalfråga? Eller
det är en organisatorisk fråga, men det handlar också om mod att våga bryta gamla mönster.
Mm.
Att våga göra någonting som, vi kan väl pröva detta och se hur det går.
Mm.
Så det försöker vi göra.
Nej, gött.
Mm. Och ibland går det jättebra, ibland går det mindre bra.
Mm. Ja.
Men då får man ju också titta på det. Det är ju precis att då får vi utvärdera det och så får vi säga, men ja, det här gick inte så bra.
Just det.
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag tänker, för där är ju intressant, är det känsligare att experimentera i förskolan, sitter jag och tänker här. Alltså, jag tänker att barnen, om de är då och det är mer maktlösa, de blir liksom mer påverkade av konsekvenserna. Det påverkar dem direkt, liksom om det är lite svajigt i barngruppen eller om nu är inte den här läraren som brukar vara med mig inte där.
Kanske inte det påverkar, kanske inte så mycket barnen, det påverkar nog mer vårdnadshavarna.
Ja. Barnen är tåligare än vad
vi
tror.
Barnen är mycket tåligare än vad vi tror.
Jajamensan. Det behöver jag höra.
Så det är absolut. Ja. De är väldigt flexibla. Mm. Och de förstår, om vi förklarar och berättar så förstår de. Så att absolut. Och allting som man gör, och det spelar inte roll heller var, så gör vi ju det för att vi vill att det ska bli så bra som möjligt. Vi vill skapa de bästa förutsättningarna för lärande för barnen eller för eleverna. Så att, det är ju det som är utgångspunkten hela tiden. Kan vi göra detta något, på något sätt bättre? Om vi gör så här, blir det bättre då? Nej, så här gjorde vi, men det blev inte bra. Eller det här gjorde vi och det blev skitbra.
Du, jag tänker, nu är lite dåligt förankrad här, men det var en på DN Debatt, tror jag, någon artikelserie eller någon ordväxling där man menar på, eller där vissa menar på att förskolan behövde ha mer lärandemål, och där det blev en rätt så tydlig motreaktion med att, som i princip byggde på att, ja men herregud, låt barnen leka, låt dem vara barn. Ser du en motsättning här? Vad är din tolkning av den?
Jag tycker det är jätteintressant. Jag tror att förskolan vi hade när vi skulle göra den här stora, när vi gjorde den här omorganisationen, så hamnade vi i diskussioner, just det här som handlar om det, alltså lite ideologi. Att just det här att barn är barn och de ska få leka. Och vi försöker liksom överföra den så som det var våran barndom. Låt barnen få en sån barndom där vi kunde springa runt i trätofflor och solen sken. Och ja, vi lekte i sandlådan och alla fanns där på något sätt. Och jag tror att...
en sentimental
bild. Ja, men lite så. Ja, för jag tror att det handlar jättemycket där. Men det är det barnet och barndomen och leken och det oförstörda och så här. Kontra just det här att, ja, men barn är ju också otroligt nyfikna människor. Det är ju människor som är nyfikna på livet. De ställer ju frågor. Det finns ju inga barn som ställer, människor som ställer så mycket frågor som barn gör. De vill ju veta. Ska vi då hindra dem det? Och varför, om vi då ser att det här finns ju barn som vill, ska vi inte utveckla det och få dem att förstå ännu mer? Det kan väl aldrig skada, tänker ju jag. Och det gör det ju inte heller, det vet vi ju. Och vi vet ju också vikten av att de lär sig, att det har stor betydelse för dem ju äldre de blir. Men när det här med, vi kan prata ordförråd till exempel. Vi vet idag att skillnaden mellan resurssvag familj, alltså barn som är i treårsåldern, som är, kommer från en resurssvag mot en resursstark, den dubblas. Barn som kommer från...
Hur menar du?
Det alltså, ju att barn som, ett barn som går i förskolan eller som har kommer från... nu blir detta lite svamligt. Om man tänker på resurssvaga familjer och resursstarka familjer, Så redan vid 3 års ålder hos de här barnen i de här familjerna så blir klyftan så stor, den dubblas.
Okay.
Så att barnens ordförråd fördubblas gentemot barn som är från resurssvaga familjer. Vilket gör att de har det betydligt lättare framåt. För att när du ska klara, om vi då tittar framåt, så vet vi att ska du klara en gymnasieutbildning där du kräver ungefär 50 000 till 60 000 ord i ett ordförråd för att klara litteraturen, så kanske en barn från en resurssvag familj har 17 000. Så den klyftan, den är brutal. Den är ju inte speciellt rättvis. Och om vi då vet det här vet vi, ska vi då inte göra allt vad vi kan för att se till att de barnen från de resurssvaga familjerna får samma tillgång till detta som de resursstarka?
Mm.
Och då behöver vi ju jobba med, ja då behöver vi ju ta reda på, vad kan de? Så för mig så är det ingen motsättning. Jag tycker att det är väl självklart.
Varför har debatten hamnat där den är då? Är det just för den här sentimentala fantasin?
Ja, jag tror det. Ja. Men det är ju mina egna personliga. Jag är inte alls förankrad i varken ideologier eller hur det, jag vet att det finns olika strömningar kring det hela också. Men det är ju bara mina egna personliga funderingar. Att jag tror att vi hamnar där.
Ja.
Faktiskt.
Jag tänker att det här var ju någonting som märker när vi pratar om det att du går igång. Och jag tänker, hur arbetar ni aktivt med den här frågan för att bli den här kompensatoriska faktorn?
Men vi jobbar jättemycket med det.
Ja.
Det är ju en av våra stora just nu, och det har blivit för oss har blivit ännu tydligare, som har fått in förskolor som ligger i områden som är socioekonomiskt utsatta.
Ja.
Där det har blivit tydligt också. Men jag jobbade ju med detta på de andra förskolorna med. Fast då jobbade vi mer med matematik. Att skapa en grogrund för barnens matematikkunskaper. Och det var ju också egentligen av en slump. Men också en frustration över att det vet inte om du känner till matematiklyftet som skedde. Och när det drog igång 2013 där någonstans, så riktade det sig inte alls till förskolan. Och det handlade ju jättemycket om att skapa, vad är det som gör, varför går resultaten ner i skolan och så här. Och just att man bara tittade på skolan inkom för att se, vad gör skolan för som inte kan ge barnen de här kunskaperna. Och då missade man, tyckte jag, att titta på, men vad händer innan då? Många barn har ju redan gått 6 år.
Ja.
I en förskola, alltså en utbildning.
Och
det är klart att det påverkar vad de har för med sig för kunskaper in i förskoleklassen sedan. Så då började vi titta på det. Så vi startade och drog igång ett projekt där vi började kartlägga barnens kunskaper i matematik. Och utifrån de analyserna som vi kunde göra, så kunde ju personalen eller pedagogerna förändra sin undervisning. Att se, okej, det här ser vi att barnen har ju, är inte så bra på detta, eller de är jättebra på antalsuppfattning, eller de var suveräna på bråk till exempel. Det var ju jättesamt, varför kunde de så mycket bråk, och började analysera det. Ja, men det berodde ju på att de jobbade så otroligt mycket med, de delade ju frukt stup i kvarten.
Just det.
Hela tiden, det var ju så praktiskt arbete. Och då ska man ju veta att bråk ibland är svårare de har för när de går i grundskolan.
Ja.
Men här var det hur lätt som helst, och de skulle ha kvartar, eller de skulle ha en åttondel, och det var halvor, och det var en hel. Och det blev ju jättetydligt när vi tog reda på det. Och då kunde vi ju börja utveckla det. Men samtidigt hade vi också barn som var, de ramsräknade fantastiskt. Men när pedagogerna började fundera, liksom gräva djupare i det, och upptäckte att de kan ramsräkna, men de har ingen aning om vad det står för. Att börja titta på, vad är antalsuppfattning egentligen? Och när de kunde börja undervisa i det, då hände ju saker och ting. Och att kunna följa upp det och skapa en tydlighet i det, det gjorde ju att helt plötsligt så fick också pedagogerna ett kvitto på, ja men det vi gör, det har ju faktiskt effekt. För ofta så brukar man ju prata om att, ja, det vi gör i förskolan, det får vi, det ser vi inte riktigt.
Ja,
det blir sen. Men när man kan börja se att det vi jobbar med i förskolan får effekt här och nu, det sporrar ju också. Men vi kunde också se på ett ställe sen att här gick det inte så bra. Och då kunde vi analysera och insåg det där, men här har vi haft otroligt mycket personalomsättning. Vi har inte haft någon kontinuitet i undervisningen överhuvudtaget. Det blev ju också en faktor att titta på, okej, hur ska vi göra där? Och ofta så landar vi också ner att, men här har vi ju inte den språkliga förståelsen. Och då landar det tillbaka till att vi måste jobba hela tiden med språket och ha ett språkutvecklande arbetssätt för att få till en förståelse för matematiken.
Så det är många komplexa faktorer.
Ja, det är jätte. Och det som blev så intressant var att vi kunde ju följa det arbetet, så vi kunde ju sen se att de barnen som sen hade, när vi hade jobbat så här med, tydligt med just vår matematikundervisning, när de började i förskoleklass och när de gjorde olika tester där, så hade de genomgående bättre resultat än från andra ställen. Så att det visade ju också att blir vi medvetna, och då är vi tillbaka där med barnens kunnande. Varför ska vi inte ta reda på vad de kan? Det, hur ska vi annars kunna veta vad vi ska lära dem liksom, eller undervisa dem i? Det, menar, det är ingen idé om jag sitter här och berättar för dig att du ska göra så här och där kan jag ju redan. Det är ju inte speciellt, då blir inte heller undervisningen rolig, och då blir inte lärandet och inte utbildning rolig. Och vi ska ju få dem att tycka att skolan är rolig.
Nej, det är klart. Det är ju en tråkig start på skollivet liksom, ja, när man ska vara ett bra tag sen.
Ja, det här ligger mig jättevarmt hjärtat.
Jag gillar det. Jag tänker det. Jag får en massa associationer. För jag tänker att den här debatten, det handlar också om på något vis när man tänker på hur pass stressade äldre ungdomar är inför gymnasiet. Mm. Eller i högstadiet också. Ja, att man har liksom, och just den målstyrda skolan. Att man säger att den har ökat stressen hos barnen för att... det är högre krav på
dem. Ja, men absolut. Det kan jag absolut.
Ja, och jag tänker att där är säkert associationsmönster då som bryter mot den här sentimentala fantasin om tofflorna och solskenet och leken. Att det är på något vis kunskapskrav som man skärar in i förskolevärlden och som, vad ska man säga, som skapar en kravbild runt barnen. Och där vill jag ju tänker jag lite på det här som du säger, det här med att de var så fantastiskt bra på att räkna bråk för de kunde dela äpplet på rätt sätt. Va? Och jag tänker att det är ju en procedur som bara finns i förskolan, men som är otroligt lärorik för barnen. Som inte har med krav att göra. Nej. Utan som bara är någonting som ingår i vardagen av att jag äter en åttondels äpple just nu. Liksom.
Och det är ju det mycket undervisningen i förskolan handlar om. Handlar ju om att göra det på ett roligt sätt.
Ja.
Men det handlar också om att göra personalen medvetna om att när jag gör det här så har jag en tanke med vad jag vill att de ska lära sig. Vi pratar jättemycket om det, att om ni ska jobba med det här temarbetet, eller om ni nu ska jobba med fåglar, eller om ni ska jobba med troll eller vad det nu är, vad är det ni vill att barnen ska lära sig? Vad ska de ha med sig härifrån? Sen att det är det de ska följa upp. Ser vi nu att barnen har lärt sig detta? Ja, det kan vi se. Ja, men vad gjorde vi då? Vad var det vi gjorde som gav den här kunskapen? Där vi kan säga att barnen använder det när de leker, eller de applicerar det när de bygger ut det i sandlådan helt plötsligt. Det är ju det som är grejen i förskolan. Att det sker på ett medvetet, omedvetet sätt, tycker jag.
Ja.
Men det sker först när pedagog, det handlar jättemycket om pedagog. Det handlar inte så mycket om barn. Det handlar för mig jättemycket om pedagogernas inställning till vad de vill att barnen ska lära sig.
Att det är tydligt.
Att det är tydligt, ja.
Så att det inte bara blir en random lek på något vis.
Vi kan experimentera här nu på fredagen. Det är ju jättekul att göra det.
Ja.
Men om vi inte gör det på ett medvetet sätt, eller sätter det i ett kontext, i ett sammanhang, så får det ju ingen mening för barnen heller. Då blir det ju bara en rolig grej.
Ja.
Utan vi gör det, vi följer upp det. Och vad händer?
Ja.
Liksom.
Har inte skolan väldigt mycket att lära sig av förskolan här?
Ja, men det har ju alltid varit det här för grundskolan skulle lära sig av förskolan. Jag tror att det var väl därför förskoleklassen införlivades någon gång, att det skulle vara något mellanting. Ja, något så lite typiskt svenskt, lite så här lagom, någonting mitt emellan.
Okej.
Okay. Jag vet inte. Jag tror vi har att lära av både och.
Ja.
Det är faktiskt.
Jag tänker just på lustfylldheten i det. Ja. Liksom, och just
att jag tror att det är det jag menar egentligen, att vi behöver ju prata mera verksamheterna tillsammans. Vi behöver vara bättre på att det är just den här ständiga frågan, överlämnandet. Det är klart att det är pedagoger i förskoleklass behöver ju veta vad barnen i förskolan har arbetat med och vilka områden de har funnits i. Har vi jobbat med rymden så... behöver ju förskoleklassen veta det, så att de kan inte vi, för annars så tar de ju kanske, börjar de prata om rymden och så blir det ju same same kanske.
Just det.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du, vad tänker du att relationen till barnen innebär? Om vi tänker att om vi ser lärandet som någonting som är kognitivt och kunskapsbaserat, vad är viktigt för relationerna inom förskolan för att ett sånt lärande ska ta plats?
Men vi vet ju att alla relationer är att det handlar ju alltid om relationerna för att det ska ske ett lärande. Och det är liksom det här exemplet, till exempel när vi kunde se att det att barnens kunskaper i matematik, att när vi gjorde den utvärderingen där, att den inte hade, och vi kunde konstatera att det berodde på att vi hade haft så mycket personalomsättning. Så det blir ju en direkt konsekvens utav det. Har vi en avdelning eller ett arbetslag som är oroligt och kanske har inre konflikter eller andra saker som händer och sker, så då blir det direkt påverkan på barnen eller på eleverna. För det, känner man sig som barn eller elev inte trygg med den personen, jag menar, då är det ju jättesvårt att lära sig någonting. Och det vet vi också att så är det ju.
Det är en förutsättning.
Så att egentligen så handlar det ju alltid om att vi måste ha en miljö. Först och främst så måste vi skapa en miljö som är trygg och inspirerande och goda relationer till dina pedagoger för att det ska komma till ett lärande.
Hur arbetar ni systematiskt med det här? Jag tycker det systematiska kvalitetsarbetet.
Spännande.
Ja.
Ja, det försöker vi ju arbeta med. Jag kan inte säga att vi är mästare på det på något sätt. Men vi jobbar ju på det till att tiden blir bättre.
Det är liksom många processer. Jag tänker att det blir som en forskningsprocess där man ska komma åt jäkligt svåra saker. Alltså. Dels, vad är det i relationen som är verkande? Vad är det för kunskaper vill vi komma åt? Hur mäter vi att barnen har de kunskaperna när det är svårt för dem att kanske uttrycka sig och så vidare?
Ja, men, om man,
och
då,
man kan
det...
inte ha nationella prov liksom, som standardiserar resultat.
Nej, det har vi ju inte.
Nej.
Och det är kanske inte dit jag vill gå heller.
Nej, det var inte det jag ville lägga.
Nej, men jag tänker att om man pratar om det systematiska kvalitetsarbetet så är det också väldigt lätt att man pratar om det som att här har vi, det ligger liksom i en det är en pipeline här.
Ja.
Och sen så har vi en pipeline här. Och här har vi verksamheten på förskolan. Och här har vi systematiskt kvalitetsarbetet. Och så ja, men nu ska vi jobba med det systematiska kvalitetsarbetet, så hoppar vi över i den lådan där och så börjar vi jobba med det lite grann och sen så går vi tillbaka och så gör vi som vi brukar göra. För mig så skulle, för jag vill att det, och det försöker sträva efter och att jobba med hela tiden, är att det systematiska kvalitetsarbetet, det är vår dagliga verksamhet. Det handlar om att följa upp stort och smått, men det menar inte att vi ska följa upp det till förbannelse. Men det är det som är vår verksamhet. Om vi har, jag menar, det är så himla svårt att förklara utan att jag ska bli svamlig eller rörig.
Ja, men blir det. Ja. Så får jag ställa frågor.
Ja, precis. Vad är det nu den här verksamheten handlar om? Där vi liksom börjar med det här. Hur ser årshjulet ut? Vad är det vi ska göra? För vi upplever att saker och ting kommer ad hoc. Nu är det Lucia och nu är det påsk och så ska vi förbereda för det. Och det blir det ingen systematik i det, och det blir det ingen kvalitet i det heller. Och också se, vad är det nu som vi ska jobba, vi jobbar ju liksom med lärande. Vad är det vi behöver få till för att skapa lärandet? Och hur följer vi upp det?
Mm.
Så vi liksom försöker hitta lätta sätt att följa upp våran verksamhet så att man gör det hela tiden.
Mm.
Kanske inte varje dag, men varje vecka i alla fall.
Mm.
Kring det som är den vardagliga verksamheten. För det är där lärandet sker.
Mm.
Så att det inte blir att vi följer upp verksamheten en gång i juni eller en gång i december och sen en gång i juni.
Aj, och skrapar
ihop och så skrapar vi ihop alltihopa vad vi har gjort. Utan att, okej, hur såg den här veckan ut? Vad är det vi behöver titta på den här veckan? Ja, men de här undervisningstillfällena, gjorde vi det här? Eller den aktiviteten, var det där? Vi hade ett föräldramöte, hur det gick det till? För det behöver vi också utvärdera på samma sak. Vad hände? Hur blev det? Var det det? Vad ville vi få ut av det? Alltså hela den här snurren. Jätteviktigt. Och det vi vill få till är ju att vi ska få, alltså att det blir en, att det blir enkelt. Att det blir en naturlighet i det hela.
Ja. Det är så jäkla viktigt den där. Alltså att det, för annars så blir det ju liksom hyllvärmare till lika behandlingsplan och systematiskt
kvalitetsarbete. Ja, precis.
Ja.
Och personalen måste känna en säkerhet i det.
Mm.
För när de känner sig säkra, då blir de fantastiska. Och jag tror att ibland så kanske vi har ju skapat en osäkerhet. Att det systematiska kvalitetsarbetet, då har vi gjort det nu då.
Precis.
Och så blir det någonting annat.
Den frågan ska egentligen inte behöva ställas.
Nej.
Nej.
Den är ju naturlig.
Det ska vara det vi
för har. Den finns naturligt. Men vi använder kanske inte de orden då som finns när man pratar det systematiska kvalitetsarbetet.
Jag tycker det har varit helt fantastiskt att sitta här och prata. Du var lite orolig i början att du skulle säga smarta grejer.
Ja.
Alltså, jag har varit helt absorberad i samtalet här. Det är väl för att det ligger nära mig också som förälder till barn. Liksom,
men det är väl det att vi vill ju göra någonting. Vi vill ju göra det som är bra för barnen.
Ja.
Vi vill ju att de ska få så bra när de är på förskolan. Om de nu är här i 5 timmar eller om de är här i 15 timmar eller som vi har barn som är här 50 timmar i veckan, så vill vi ju att den verksamheten som de befinner sig i ska vara så bra som möjligt. De ska ha med sig så mycket som möjligt. Både av lek och av vila och av kost och alltså allt det här är ju jätteviktigt. Det
härligt. Jag ser ditt engagemang och jag kommer minnas det.
Ja, det är kul.
Tusen tack för att du var med i podcasten.
Tack själv,
Camilla. Jättekul, verkligen.
Ja, det har varit jättespännande. Jättekul.
Tack.